Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkarongen, återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Vad står det på din Wikipedia-sida?
På min Wikipedia?
Ja.
Det är blandat lögner och sanningar på den. Står väl om några grejer man har jobbat med. Men jag har för 15 år sedan när jag såg den, då stod det att jag hade jobbat med Lars von Trier och det var massvis med grejer som var rena påhitt.
Okay.
Mm. Men ja, det står väl bara lite generell information om vad man har gjort, några olika produktioner och sådär.
Ja, ja. Han har liksom alltid jobbat. Och kanske är det naturligt när han har varit i Los Angeles periodvis i över halva sitt liv att Alexander Karim faktiskt lyckats med konststycket att hålla sig varm både internationellt och hemma i gamla Svedala. Men det har, vilket ska avhandlas strax, inte alltid varit lätt. För runt 25 år sedan debuterade han i en av sina bröders filmer och gjorde också flera roller på teatrarna i Skåne. Och sen dess har vi sett honom i sammanhang som Lasermannen, familjen Babaggio, mer om den strax. Johan Falk-serien, Zero Dark Thirty, Dying of Light, Tyrant, Jönssonligan, Ring Mamma, We Got This och Lyckoviken. Den sistnämnda skriven av Camilla Läckberg med vilken Alexander och Baker Karim har produktionsbolaget Bad Flamingo. Och han har också hunnit skriva en roman och i år kommer två långfilmer med dagens gäst. Men först, Värvet, avsnitt 458 med Alexander Karim. Kan du beskriva vilka liksom roller du helst vill göra eller vilka projekt du helst vill vara med i?
Alltså jag har haft en grej, ända sedan jag jobbade mycket på teater nere i Skåne. Och det blev väldigt tydligt för mig att det de sökte när jag ringdes var pigment. Det är så här, och det spelade ingen roll, det är det som var så märkligt. Det spelade ingen roll om det var en iranier eller en turk eller en nigerian eller vad det än var. Bara om det var någon som hade någon annan nationalitet än etnisk svensk så kunde man ringa. Så att jag har spelat alla andra, liksom, indier och allt möjligt har jag spelat där. Och då kom jag till en punkt där jag sa till dem, de frågade så här, men ska du inte be om att få längre, för jag hade varit där i flera år på både Malmö Stadsteater och Helsingborgs. Och så ska du inte upp, alla går ju upp till chefen nu och liksom snackar i slutet på en föreställning, så går ju alla frilansare upp och så där, för, alltså, pläderar för att få stanna. Och så här, nej, det ska jag inte, för jag har inte lust att vara liksom era pigment som rings in och ska man gå in och göra, du vet, en glad lynta pizzabagaren eller, ja men du vet. Så, och sen dess så har jag väl varit väldigt medveten om att inte, så fort jag ser att det står ett annat, så fort jag ser att det står ett etniskt namn, så tittar jag extra noga för att se om det faktiskt är en roll eller om det är en
kvotering,
en politik. Ja. Och jag har ju fått, alltså det var ju bara något år sedan jag fick ett samtal från rollsättare som sa, men vi behöver lite, de har sagt att det behövs lite färg i den här grejen. Så, och det spelar ingen roll vilken färg det är. Kan vara liksom en asiat eller det kan vara liksom vilken färg som helst. Men så vi tänkte, jag ringer in det. Men,
alltså, jag kan förstå att man som liksom rollsättare tänker den tanken. Man kanske inte säger det.
Exakt, ja. Exakt. För jag förstår ju att de samtalen försiggår. Det är ju inte konstigare än, jag menar, vi har ju liksom, jobbar ju bakom kulisserna också. Och där är ju samtalen liksom hårda. När man väljer skådespelare så är det ju ganska hårda ordalag i den lilla gruppen, liksom att så här, men den där funkar inte på grund av det eller det. Alltså det finns ju, man måste ju vara rak och ärlig med varför man kastar eller inte kastar någon i den gruppen, men man går ju inte ut till skådisen och säger det. Det är ju bara taskigt.
Men du, tillbaka till vilka jobb du helst vill göra. För du är ju inte bara skådespelare. Du är liksom, som du sa, du är liksom delägare i ett produktionsbolag också. Ja. Så där finns det, tänker jag, stories som ni vill berätta.
Ja. Alltså jag har alltid känt att så här, om du har en mikrofon, om du får ett tillfälle att få en mikrofon, så säg någonting. Säg någonting vettigt. Och det är väl det som är vårt liksom motto när vi snackar i Bad Flamingo, vårt bolag, att så här, vi har historier som är kul att se och det ska ju vara häftigt och det ska vara allt det där, men det ska också säga någonting om världen, om livet, om, alltså bara säg någonting som känns angeläget, och det är väl det som vi hela tiden siktar på. Ska det vara någonting som handlar om, även om man pratar om liksom rasism eller rasfrågor, så behöver det inte handla om ras, för det behöver inte vara en historia om en ny nazist och en svart snubbe som träffas och de blir kompisar. Det är inte det, utan, men det måste finnas någonting som tar det ett steg längre, en historia som på något sätt berättas på ett sätt som främjar den goda saken. Man pratar liksom jämställdhet mellan könen eller vad det än är, så bara ta det till steg utan att liksom skriva på näsan, men att bara så här, bara gör någonting.
Vad har ni fått ur er?
Än så länge, vi har ju bara hållit på i ett år. Än så länge har vi fått ur oss en film som heter Glaciär, som är en pandemifilm. Så det är två personer under en pandemi som är mycket, mycket farligare än coronan och dödat halva jordens befolkning. Och så träffas de på ett karantänhotell som är ett, liksom Haymarket här i Stockholm, som är så här lyxigt och fint. Och då alla hålls isär. Man får scheman så här, men du har en kvart på gymmet, du har 5 minuter liksom, promenad i korridorerna och så vidare. Men de råkar stöta på varandra. Men all mänsklig kontakt är strängligen förbjuden, och så rör man varandra eller kommer för nära, då smittas man och dör. Så de får kontakt via walkie-talkies och sen så via liksom telefoner, FaceTime och så vidare och så vidare, och så växer en kärlek fram. Och då är frågan, vad är det, vill man leva ensam men leva, eller är det hur starkt är vårt behov av närhet?
Mm.
Och så jag spelar mannen då, och Lena Endre spelar kvinnan.
Ah, wow. Hon är väl ljuvlig att jobba med.
Alltså, hon är ju ett monster, människan. Alltså på det bästa sättet. Mm. Hon har så jävla mycket energi, den här människan. Vet, hon kunde komma och filma med oss. Nej, först var hon på teatern och repade eller någonting på Dramaten. Och sen kom hon och filmade med oss ett pass. Typ 6 timmar eller någonting. Och sen sticker hon och spelar föreställning på Dramaten. Och sen kommer hon tillbaka, galningen, och kör en nattinspelning. Man bara, vad fan? Hur? Mm. Är det ens möjligt? Och det här som man själv försöker hålla fast vid och som man aldrig vill tappa, den här liksom, att man är uppspelt, att man älskar att vara på en inspelning. Hon älskar ju, hon är ju som ett barn. Det är som att hon är på sin första inspelning. Man bara, fan, du har ju sett allt det här. Du har jobbat med Bergman. Men hon har ju den här nyfikenheten och liksom glädje. Hon har inte blivit loj på något sätt, som man kan uppleva med folk, ja, men över 35, så kan man, folk börjar bli lite så här, aha, tilda av den här skiten då.
Mm.
Men hon är...
Ja, vad härligt. Hur inblandad är Läckberg?
Enormt.
Okay.
Där är också en galning. Det är det som är roligt, just för jag brukar känna mig som en galning som liksom är runt och håller på. Men jag jobbade nu med de här tre galningarna. Baker, min bror, som regisserade. Läckberg som skrev, och Lena som spelade mot. Och de är ju galna allihop. Lena är ju galen på sitt sätt, som jag precis beskrev. Baker är galen för att han aldrig vill sluta jobba. Han förstår inte. Vi hade en 6-dagars vecka någon gång, och jag bara, fan, varför är det 6 dagar? Så han bara, ja, men för att ingen ville jobba 7 dagar. Jag bara, nej, jag menar, varför är det inte 5 dagar? Varför går vi över?
Mm.
Och Läckberg, hon, alltså jag, hon är svår att lista ut, den här människan. Hon är så jäkla häftig i att hon har en sån här. Hon hade ju lätt kunnat, hon äger ju bolaget med oss. Så att hon hade kunnat säga, men nu så har jag skrivit manuset, varsågoda, stick iväg, filma, allting är på plats. Jag tänker sitta och skriva böcker. Men hon bestämde sig för att hon vill vara skripta.
Mm-hmm.
Som är ett jäkla tufft jobb att ha, få hålla ordning på allting och alla liksom, hålla ordning på när folk, ja, men så mycket ska vatten ska finnas i glaset från förra tagningen och så mycket. Men allt ska hon hålla ordning på.
Just det. Mm.
Så då sitter hon där i sin pyjamas, klockan 3 på natten. Hon är ingen nattmänniska heller. Så att hon sitter där och liksom så här, håller på att dö av trötthet. Jag bara, du behöver ju inte göra det. Alltså, du skulle ju kunna, vi skulle ju kunna ta in en annan skripta. Och så kan du softa. Hon bara, nej, jag måste vara här i skyttegravarna med er. Jag måste vara med om det här. Jag måste vara i det. Så hon var med. Hon var med liksom i större delen av hela. Sen så hade hon så här bokturné att göra. Men hon var med liksom för den stora delen av inspelningen. Varje dag slet. Supercoolt.
Du, jag tänkte, när jag ställde frågan om vilka jobb du är mest nöjd med, så trodde jag att du kanske ändå skulle nämna familjen Babajou.
Oj, den hade jag glömt.
Ja.
Fan, det är så jävla länge sedan. Den är jag jättenöjd med, faktiskt. Det är nog en av de sakerna där jag är... En av de få gångerna där man är extremt nöjd med själva projektet. Alltså hur det blev. Jag tycker att serien är superbra. Och där jag också är nöjd med det jag gjorde i serien. Och tycker att allting för den, i den serien funkar för mig.
Jag vet inte riktigt vad begreppet nyckelroll innebär. Men jag har en känsla av att det är en nyckelroll för dig.
Ja.
Vad är en nyckelroll?
En nyckelroll är egentligen en roll som är bärande för storyn och intrigen.
Ah, okay.
Mm. Men en nyckelroll för som skådis blir ju på något sätt en roll som någonstans sätter en ton för vem man är, vem man vill bli och vilken röst man vill ha i sitt yrke. Så på det sättet är det absolut en nyckelroll. För det var nog första gången efter att jag hade varit i den här svackan. När jag kom tillbaka där från TED och jag började känna att fan, nej, nu jävlar ska det lekas. Då så började vi jobba på familjen Babadjo. Så var en lång process av skrivande och omskrivningar och grejer. Men så att jag hade verkligen gjort grundarbetet när vi väl kom och skulle börja spela in. Och i det så hittade jag min arbetsmetodik. Jag började arbeta på ett nytt sätt som jag gör nu fortfarande än idag. Bryter ner manus på samma sätt som jag började göra inför familjen på Badjo. Så att där, det blev verkligen en game changer.
Beskriv det i detalj, liksom, hur du angriper en roll.
Alltså jag har, när man går scenskolan så får man ju så jäkla mycket verktyg. Det är därför man är så dålig första året ut från scenskolan. Det finns ingen skådis som är sämre än den nyutexaminerade scenskoleleven.
Okay.
Helt värdelös. Samtliga. Alltså alla. Bara värdelösa. För man har så mycket information. Jag tänker mig att det är som en nyutexaminerad kock. När de kommer ut så är de så här, jag ska fan 17 ingredienser på den här tallriken nu, för nu kan jag det här, sorry. Så det blir bara för mycket om man är låst i att man är så klar. Och en av sakerna som scenskolor gör mycket, det är så här backstory. Jag fattade aldrig det. Det är så här, jag skriver en lång jävla historia här på flera A4 sidor om vilken skola han gick på, vem hans bästis var i sjuan och vilken katt han hade när han var liten och vilken schampo han hade liksom. Mm.
Är det Charlie Gustafsson här som pratar om vad hans rollfigur hade i fickan?
Ja. Men sånt där, och där, för det jag kände just när det gäller sånt där, det är om jag vet, det hjälper mig inte överhuvudtaget. Jag gör ju aldrig det idag. Jag gör ingen sån backstory där jag skriver om så här vilken skola och sånt där. För jag känner inte hur det hjälper mig nu. Det gör mig snarare mer introvert att man ska liksom så här, vänta nu här, nu tänkte jag på den här katten igen. men det finns en, och det var ju en methodskola jag gick på, men då var det så här Lee Strasberg, jag ska inte bli för invecklad med de där namnen och allting, men Lee Strasberg och Stanislavski skolan och allt det där. Sen nu så finns det en lite modernare gren av den här method. För Lee Strasberg, ett av problemen var ju att man gick ju så långt in i sig själv att det kan bli väldigt introvert skådespeleri. Där skådisen sitter och känner en massa med publiken, tänker vad fan, vi då? Mm. Och då finns det en skola som heter Chubbuck, Ivana Chubbuck, som är den största liksom coachen till alla superstjärnor i USA idag. Hon lever fortfarande. Och hennes metod, det är en 12-stegsmetod och allting utgår ifrån vad kan jag göra mot dig? Inte vad kan jag göra mot mig, vad ska jag göra mot dig för att vinna den här scenen? Att alla scener är ett krig. Vi slåss mot varandra och jag vill vinna. Det är det enda det handlar om. Och de 12 stegen, de har ju introspektion i sig. Man ska först bestämma vad är det som är mitt huvudmål som karaktär, vad är mitt scenmål? Vilka hinder finns det i scenen för att nå det här scenmålet? Vem är du? Nu sitter du och jag och pratar och vi känner inte varandra. Men om jag säger att du är Tobbe, min bästis från Helsingborg. Ja, men då så talar jag till dig på ett annat sätt. Så om jag liksom bara använder honom som substitut så kommer... Och då listar man ut så här, vem passar som substitut i just den här scenen. Och sen så finns det massvis med... saker du måste klura ut som så tar timmar att göra.
12 frågor för varje scen då?
12 frågor per scen, ja.
Ah, okay. Wow.
Och när jag svarat på dem, då sa jag också, det också gör att jag spelar in mina manus på telefonen så att jag lyssnar på dem på gymmet eller när man ute promenerar, när man cyklar, när man liksom sådär. Och när jag går och lägger mig så sätter jag dem i hörlurarna så att jag sover med dem hela natten.
Okay.
Manusen.
Låter ju supersunt.
Ja, men man dyker ner i materialet och verkligen sådär. För man vet också att när du har hört det 50 gånger, då kommer det finnas vissa saker som du alltid studsar på. Och om du alltid studsar på det, då är det något som inte stämmer. Någonting, för vi är ju logiska av naturen. Så att om det är, jag säger alltid att när det är scener som inte funkar, då är det någonting i texten som strider mot liksom, människans logik. Alltså som strider mot vår logik, vår inre logik. Så att ja, det är väl processen som jag attackerar materialet. Och sen så naturligtvis, beroende på projekt, om det är advokaten så spenderade jag, förutom de sakerna, de här Chubbuck och hörlurarna, så spenderade jag fan 3 månader på tingsrätten, tror jag, varje dag. Gick dit på morgonen, lämnade ungarna, gick till tingsrätten, satt där tills ungarna skulle hämtas och bara såg.
Fan,
ja, men bara såg ett efter andra. Det är ju som att vara på bio. Mm. Det är skitkul. Man säger, ja men 14.00 här har de ju ett anstiftan till mord, men det är jävligt spännande den här andra grejen som försiggår här i tingssal 4, men det kommer vara lyckta dörrar på den. Jag tar anstiftan och så liksom.
Oh, wow.
Okay. Allt ifrån, du vet, någon stackars pensionär som hade stulit en burk ärtsoppa och var i ett rum. Mm. Hamnade i ett rum där det var så här, det var någonting om barn. Jag trodde att det var någon som hade förgripit sig på barn. Och jag bara, fan det där, men de kommer aldrig släppa in mig. Men jag går dit tills de slänger ut mig. Och kommer in i ett litet rum. Alltså ett vanligt rum, som en liten konferens.
Som det här,
ja. Och jag bara, vad fan? Och då sitter jag på en stol vid väggen och så sitter det en familj runt bordet. Och då var det en vårdnadstvist. Det är inte, alltså när man sitter liksom, barnet var ju inte där, men när man sitter i någonting som är så hyperpersonligt. Det var jag och morfar som satt bredvid varandra till den här morfan till barnet. Och efter ett tag, de bara, vem är du? Jag bara, alltså jag skulle bara se på, jag behöver inte. De bara, nej du kan, det är nog bäst om du. Det här känns lite privat.
Ja, oh, shit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente! Jävla avstick från att vi skulle prata om familjen. Jag kunde inte uttala
Babaggio.
Babaggio, precis. Jag uttalade lite knasigt förut. Ja. Förlåt.
Men, nej, jag hörde inte.
Men jag tänker att du spelade din farsa där.
Ja. Eller jag spelade en version av min farsa. Mm. Den är ju inte helt liksom... biografisk, utan det är ett skal. Skalberättelsen är typ vår familj, men sakerna, i synnerhet de sakerna som pappan gör, stämmer ju inte. Det fanns ingen pappa som kom tillbaka och sa, kom, ni får följa med mig till Uganda och välja mellan mamma och pappa. Men det valet finns ju, det är ju en filmisk gestaltning, för det valet gör ju skilsmässobarn någonstans. Man väljer ju sidor, även oavsett vem man bor med. Så går ju ens sympatier till en eller annan förälder. Allt som oftast är den hos personen du bor hos kanske. Men när den personen är dum, då tänker man, ah, men fan, hade jag varit med farsan nu, då hade det varit så jävla mycket bättre. Och han hade aldrig gjort så här mot mig. Han hade låtit mig bla bla bla. Fill in the blank. Så att det här var väl den, en förhöjd och filmisk liksom version av en skilsmässofamilj helt enkelt.
Jag fattar.
Mm. Dottern som bestämmer sig för att bli vän med nazisten, eftersom att nazisten vill skicka alla invandrare tillbaka till sina hemländer. Hon vill ju åka tillbaka till sin pappa, så att de har ju samma intresse. Och sen så liksom hände grejer där. Och så att det var liksom, det började fröet som vi planterade var i verkligheten, och sen så var vi tvungna att hitta liksom den filmiska gestaltningen för det.
Mm. Ja, men det är rimligt. Men det känns... För det var ju min naturliga följdfråga, men så var det alltså inte, att det var liksom på tapeten att det skulle flyttas tillbaka till Uganda?
Nej,
för er.
Nej. Inte mig vet jag. Då var det så, var det ingenting jag fick reda på. Utan det hade aldrig varit någon. Min mamma kämpade väldigt, väldigt hårt för att vi skulle bo i ett bra område i Helsingborg. Och liksom, anledningen till att vi flyttade från Uppsala, var vi bodde i Gränby, som på den tiden, jag vet inte hur det är idag, men på den tiden så var det väldigt nedgånget och sådär. Mycket problem. Så att då flyttade vi till Drottninggatan i Helsingborg, precis som i serien, att man flyttar till liksom den här fina, stora lägenheten. Men där hon måste jobba extremt mycket för att få det att gå ihop. Men vi får växa upp tillsammans med de här vd-barnen och sådär, som ger en förutsättningar i livet. Så, ja.
Men du... En sak som jag skulle vilja prata om också innan vi lägger på, så att säga, är ju din roman.
Ja.
Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död.
Ja.
Jag klarar nästan att säga hela.
Ja, jag klarar inte den.
Fick du fightas för att
den skulle heta så?
Ja.
Inte något alls faktiskt.
Nej.
Jag skrev, den hette ju något helt annat till att börja med. Något kort och lite så här... Ja, men jag ska säga det var pretentiöst. Och när jag började skriva, och sen så när jag hade kommit en bit på vägen, så kände jag att, nej men vänta nu här, om jag ska göra en berättelse som jag vill ska vara lite rolig, då måste jag ha en titel där jag, varje gång jag öppnar dokumentet, så ska jag läsa titeln och säga, ja men vad fan, vilket trams. Och då vet jag vilken ton jag ska ha. Så då skrev jag den här långa jävla titeln och tänkte, det här kommer jag ju aldrig få igenom sen om mot all förmodan den blir... antagen. Men det var aldrig något snack om titeln faktiskt.
Oh, wow.
Annat än att den var väldigt lång och att vi måste hitta ett hashtag som var kortare.
Min känsla när jag läste den, jag fick den ju faktiskt när den kom för ett par år sedan.
Jaha.
Ja, vet du vad jag gjorde?
Nej.
Jag läste den från perm till perm.
Gjorde du det?
Ja, det är klart.
Fy fan vad glad jag blev.
Ja, det var det lilla. Och när jag läste den med stor behållning för övrigt, så tänkte jag så här, Alexander, det här är ett filmmanus. Ja. Som du har gjort om till en roman. För att du inte fick igenom det.
Ja. Du vet inte hur rätt du har. Det var så här. Jag har ju, eftersom att jag har skrivit mycket filmmanus, så tänkte jag, är det så jävla svårt att göra film? För det första så skriver man första utkastet. Och det är ju inte bra. Och det är det enda man har råd att skriva på speck. Och sen ska man börja skicka ut det. Och då kommer alla frågor. Då kommer 1000 miljoner synpunkter. Och som förstörs idén allt som oftast av att, om de gillade det så förstörs den på vägen av att det är för många tyckare och sådär. Så jag tänkte, vet du vad? Böcker ges ju ut. Jag ser ju dem överallt.
Mm.
Det är säkert mycket lättare. Så jag skrev den, jag satte mig ner, det var när jag var på filma i Budapest, så satte jag mig och så bara, fan, nu har jag tid, jag sitter på det här hotellrummet. Jag börjar bara skriva det som en roman istället. Och sen tog det ett år innan den var klar. Men jag tänkte hela tiden när jag skrev den, jag vill skriva någonting. För jag tänkte så här, vi snackade hela tiden, jag och min bror, om att så här, vi måste hitta någon roman. Det skulle vara så skönt att så här, plocka upp en roman på flygplatsen och bara, oh, det här är en perfekt berättelse för en film, och sen vill jag göra den. Och då kände jag så här, men jag vill skriva en bok som känns som att man har sett en film när man har läst klart den. Alltså det ska kännas som en film. Det ska röra sig snabbt och det ska vara liksom, det ska finnas en energi i det. Så att jag skrev den med en treaktstruktur som är en filmstruktur. Jag hade alla liksom filmplotpoints som man använder sig av när man skriver film. Och sen så, ja, sen skickade jag in den och så blev den antagen. Och nu så håller vi på att göra om manuset till, till film.
Ja. Ja, men det jag hade det på känn. Och men det som är roligt med den, för jag hörde dig kanske i Nemo möter eller någonting, att du liksom, för nu sa du om den mot förmodan skulle bli antagen, men i den andra intervjun jag hörde med dig så var det liksom, fast det är klart den blir antagen. Alltså att du har, ja, någon så här, du har någon jävla idiot självförtroende.
Ja, ja. Ja, men, jo, nej, men det är sant. Det stämmer. Jag blir ju inte nervös, och jag blir inte heller allt saker och ting, eller jag, just när det gällde, när jag skrev den, så var det så här, jo men vad fan, det är en bok, och jag tycker ju den är bra. Jag hade älskat att jag fick läsa den här, och det inte var jag som hade gjort den. Jag tyckte att den var jättefin. Och när jag skickade in den, så skickade jag den bara till ett förlag, till Norstedts, för att jag tyckte att byggnaden är så vacker. Jag hade ju ingen erfarenhet, jag kunde ingenting om böcker eller om förlag liksom. Så jag skickade den till dem, och sen tog det 2 veckor innan jag bara, men hallå, var är mitt brev? Var är mitt, du är antagen, det är klart. Mm. Hur lång tid ska det ta att läsa? Den är inte så jävla tjock. Och då började jag göra lite research för att se så här, hur många är det? Är det typ 50-50 om den blir antagen, eller vad är oddsen?
Ja.
Och då får jag reda på att det är 3 000-5 000 manus, debutmanus, som skickas in till Norstedts varje år. 0-4 stycken blir antagna. Jag bara, men va? I helvete! Det är mycket värre än på film. Det är ju helt kört. Och då började jag leta efter andra förlag. Och sen så, medan jag letade, så kom det ett brev som sa, vi vill träffas och prata om din bok. Och så blev det Norstedts. Men när jag skrev, det fanns liksom ingen... Men det är väl som med många grejer. Jag är väldigt sällan sådär... Nej, jag är inte nervös när man ska göra en film om att så här, hoppas jag klarar det. Eller sådär, utan jag tar för givet att men det är klart det går. Folk gör ju det hela tiden.
Du, berätta om framtiden.
Framtiden alltså. Jag pratar alltid om att fan, vi måste ut på nya äventyr. Pratar jag alltid med familjen om. Och de äventyren, folk säger alltid, vad vill du spela, vad är din drömroll? Och så kan man slänga ur sig ett, ja men, en huvudroll i en Christopher Nolan-film. Liksom. Det är ju skithäftigt. Men sen visar det sig att det äventyret som man egentligen hade som drömmål, det är att åka till Curaçao och jobba med Ernest Dickerson. Så att det är aldrig det man tror att det är. Så att jag har bara slutat säga drömroller, men däremot situationer. Alltså äventyret, att göra någonting... Där man kan ta med sig familjen och sen så plötsligt så befinner man sig på en plats man aldrig skulle kunna tänka sig som Curaçao. Jag visste inte ens vart det var på kartan innan vi skulle dit. Upptäcka nya länder. Liksom utforska livet tillsammans med familjen. Och de här små människorna som man bor med, de flyttar ju sen, har jag förstått. Så då är det liksom så här, ja men nu går de iväg på sina äventyr, men innan dess så vill jag verkligen så här, men nu ska vi, vår lilla vagabondfamilj här, så här, nu tar vi oss till, här bodde vi i England ett år, och sen var vi liksom Tel Aviv ett år, och sen, ja men du vet, att man, det är väl det egentligen. Jag tänker inte så himla mycket på vilken roll jag vill spela på det viset, för det dyker upp roller, man tror att man vill spela det, och sen så plötsligt dyker upp något annat som man känner, ja fast jag vill faktiskt hellre göra det här. Jag har ett exempel på det, hastigt, jag lovar. Jag hade bokat på en self-tape ett enormt projekt. Kanske det största projektet som skulle göras i världen det året. Och det var en sån här trefilms-deal. Och det var... fan, det är ju preskriberat nu. Det var Peter Jackson som skulle göra 3 filmer. Och det var en hyfsad roll i första, en stor roll i andra och en stor roll i tredje. Bokar skiten. Får sitta på Skype med Peter Jackson och Fran och Walsh och sådär. Och tänker, nu jävlar vad häftigt, kommer ut till Malin efteråt. Jag bara, fan, jag satt precis i Skype-möte med Peter Jackson. Det här är ju helt sinnesrubbat. Och jag fick rollen. Samtidigt så hade jag tackat ja till advokaten. Advokaten var den rollen jag hade sagt efter jag hade gjort Tyrant. Att när de frågade mig i en intervju, vad vill du göra nu? Och jag sa, jag vill spela någonting i fina kostymer. I liksom, något häftigt, i liksom gå i maktens korridorer, politisk thriller. Jag vill göra någonting sånt, kände jag för jag hade varit ute i bushen i Tyrant hela tiden. Och då så hade jag fått advokaten. Och Fredrik Wikström Castro och Joakim Hansson var producenter på den. Fredrik Wikström var han som gav mig Jönssonligan. Joakim Hansson gav mig Johan Falk. Så att jag hade lovat dem när jag åkte till LA att jag ska inte prova för någonting. Jag tänker inte ta någon roll som krockar med advokaten. Så när jag var där så fick jag då den här Peter Jackson-grejen. Kommer tillbaks och de bara, men du ska åka till Nya Zeeland. Det är 3 veckor för första filmen. Så det är lugnt. Jag bara, kan jag få 3 veckor ledigt i början av advokaten? Förlåt. Och de bara, fan, men det vill vi lösa det, vi löser det. Och så åkte jag. Och så fixade de och familjen skulle få följa med till Nya Zeeland. Det var boende för 5. Allting var kittat. Och sen blev det 4 veckor de skulle snacka om. Jag bara, men går med 4? Jag bara, fan, det är svårt att filma 4 veckor på en serie som heter Advokaten utan advokaten. Men kör. De var helt fantastiska och lyckades rodda. Och sen så blev det 5 veckor. Och då sa de, fan, det här, nu är vi på bristningsgränsen. Men vi vill verkligen att du gör det här. Gör det. Och sen när vi hade satt 5 veckor, då så ringde de från Nya Zeeland och sa, fast du vet att du måste vara här en vecka innan för träning och en vecka efter om ifall att vi behöver dig, för det är 24 timmar dit liksom. Och då var det bara, det är ju 1,5 månad på en 5 månaders inspelning. Så då gick det bara inte. Men då hade jag inte skrivit på för någon av dem än. Och då var frågan vilket du vill välja, och då sa de på advokaten, du har ju inte skrivit på någonting än, så du kan ta den andra, vi förstår väl om du tar den. Och det där beslutet, att verkligen så man går och grubblar, och sen när man inser att, nej, men vet du vad, först och främst har jag lovat de här på advokaten, men jag vill inte sätta dem i skiten. Jag har alltid hatat folk som gör sånt, att de sådär, ja, fast jag har hittat en roligare kompis nu, det där som jag pratade om innan. Och det här var Joakim och Niklas. Och att man då i det ögonblicket inser att, vet du vad, det här är stort som fan. Det här är Peter Jackson, det kan betyda allt möjligt. Men jag vet ju att jag har sagt, inte bara till dem utan till mig själv, att det här är precis det jag vill göra. Det här är ju mitt drömprojekt egentligen. Mm. Inte science fiction-grejen där, hur stort den blir och globalt. Och jag minns det när man ringer det samtalet till sin agent och säger, jag väljer den svenska serien. Och de bara, vad falls? Och sen så väljer man den och sen så går man och gör det. Och förutom att man kan se sig själv i spegeln på morgonen och känna att man gjorde ett val baserat på vad man hade lovat, så kände jag också att, vet du vad, det här är ju faktiskt precis det jag just då ville göra. Så det är en lång historia för att förklara att ens drömprojekt eller ens framtid som man ser den är inte alltid det man tror. Man tror att man vill göra en långfilm med Christopher Nolan, men egentligen kanske man vill gå och göra en kort film med Baker och Camilla eller någonting. Egentligen är det man brinner för, att det finns en skillnad mellan vart ens hjärta och ens hjärna är på något sätt.
Och följer du ditt hjärta så kanske hjärnan hänger efter så småningom, det vill säga USA.
Ja, men precis. Och då förhoppningsvis plånboken också.
Ja. Men du har ingen ekonomisk ångest?
Ångest? Ja. Nej. Inte, men det är inte för att jag har en massa pengar. Det är mer för att jag inte får så mycket ångest.
Du jobbar inte så.
Jag jobbar inte ångest. Jag tycker det är ett slöseri på tid.
Nej, jag fattar. Du kommer nu att utsättas för frågor du inte fått förut.
Åh, jävlar vad spännande.
Ja, det är lite av ett succémoment får man säga.
Ska jag svara snabbt?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Det behöver inte jag.
Nej.
Berätta om den här gången någon trodde att du var en annan kändis.
Jo, jag var i Båstad, det är bara något år sedan tror jag, och står på en fest nere vid stranden, och då är det en snubbe som kom fram, men där är du, vad gör du här? Och så börjar vi snacka, jag har inte sett dig, jag brukar ju springa här på Kungsholmen, och så, jag bara, okay. Och så börjar vi snacka och jag står med några vänner. Och de bara så här, och då när man står med vänner och vännerna bara, åh, du blev igenkänd. Och du vet, och vi står och snackar i 45 minuter, jag och den här mannen, om allt möjligt. Tills han säger, tills han, jag tror att det var någon vän till honom som kom upp och han bara, jag träffade Renny Mirro här. Och mina vänner hör det här. Jag tror till denna dag så håller de på att babbla om den här, när man ringer till dem och bara, är det Renny? Tja!
Ja. Vilken emoji hatar du när folk använder mest?
Shit, vad svårt. Jag har inte kommit så långt att jag har börjat hata dem än. Vet du, det finns någonting i dem som... så här då. Ja, det finns någonting i de här andra färgerna av hjärtan. För de är lite grann som, du vet när män kramar varandra. Att de måste dunka varandra på ryggen samtidigt.
Just det.
För det får inte bli en innerlig kram. Och det är någonting med de här andra färgerna där man blir så här, jag skickar dig ett blått hjärta. Det betyder värme, eller jag gillar dig, eller jag är glad i dig, eller så här. Men jag tänker inte gå så långt som till det röda hjärtat, för det där är kärlek, och jag vill inte blanda ihop grejerna här. Alltså det finns någonting som medvetet distanserat i det på något sätt. Så att jag är lite sådär, fan, sluta upp med dina jävla blåa hjärtan och gröna och fan och de är. Svarta ska vi inte snacka om, de är ju skumma. Mm. Vad betyder det?
Ja, det känns som att du har jobbigt att smsa med Läckberg.
Nej, du, våra sms-trådar är legendariska.
Okej.
Okay. Ja, ja, ja.
Men är det inte mycket färgglada hjärtan?
Nej, röda hjärtan. Mycket, vi har mycket röda hjärtan, mycket pussmunnar. Och mycket den här som säger, jag vet inte, den här med två händer uppe, du vet.
Perfekt. Du får en bonusfråga. Varför onödigt plockar du alltid på dig i affären?
Sladdar.
Okej, okay. Perfekt.
Ja, alltså någonting som man kopplar någonting med. Alltså grenuttag. Det saknas ju alltid. Man har alltid användning för en extra gren.
Tror du att det ligger ett oanvänt till höger om dig?
Måste man ha? Ja, men det du ser ju. Ja. Man måste.
Alexander Karim, har du haft det bra här?
Jag har haft det skitkul.
Ja, vad härligt.
Jag har fan aldrig varit med om någon som är så påläst. Wow. Det här var fan ta med det grymmaste någonsin. Ja, men jag har aldrig varit med om något liknande. Det påminner mig lite grann om, vet du när de, minns du den här Actor Studio?
Ja, just det.
James Lipton. Mm. Med skillnad att James Lipton var ju mer glad i att höra sin egen röst än att intervjua någon. Han ville ju bara visa hur mycket påläst han var. Men just att ha den här nivån av pålästhet där man bara säger, fan, du kan ju mer än jag om mitt liv. Nej, verkligen uppskattar det otroligt. Tack så jättemycket.
Nu får vi lägga på innan jag börjar gråta, för nu blev jag rörd. Tack så mycket.
Ja, tack själv.
Alexander Karim och filmen Glaciär har alltså premiär i vår, men uppvärvning med dagens gäst i huvudrollen är redan ute. Sök och du ska finna. Jag vill också göra lite reklam för min nya podcast som har ett helt annat koncept än det här. Tack för maten heter den, och ja, du blir förmodligen både hungrig och sugen på att laga mat när du hör Siri Barje och lite jag fixa käk i den. Finns till exempel i Acast-appen. Det kommer också nästa veckas Värvet att göra.
Jag har alltid gurka i kylen.
Okay.
Alltid, alltid, alltid. Men det är för att jag är extremt sockerberoende. Och då tycker jag att det är, ja, men på helger så kan jag väl äta socker, men på vardagarna så äter jag gurka istället.
Mm. Yes, Happy Young Kell är nästa Värvet, som för övrigt produceras av Camilla Fågelborg och lite av mig då, Kristoffer Triumf. Och hela klabbet ges som vanligt ut av Acast. Vi hörs snart. Tack för idag. Hej. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!